Jag har pratat lite. Ja, ni får prata mer sen. Det går bra. Jag ska läsa Apostlagärningarna texten för idag som vi har som läxa. Och nu kommer vi rätt in i ett sammanhang. Jag tar det lite sen. Men så här står det i Apostlagärningarna 7:54 och en bit. När de hörde detta blev de, alltså de styrande, så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sa: Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden dog han. Också Saul tyckte att det var riktigt att han dödades. Och det är en egen historia. Jag undrar hur det var att leva på den där tiden. För några år sedan, det var ganska precis ett drygt år sedan, så var jag med ungdomsorkestern på en resa i Tyskland, och då var vi på ett tortyrmuseum. Det var ett intressant ställe där man fick lära sig många sätt att plåga människor. Men tyvärr så är ju det så att det inte bara det är en del kyrkliga saker inblandade i det där också i vår historia. Och bland annat så fanns det en bur utanför där som hängde i en stolpe så där. Och där stoppade man in folk som hade gjort något fel. Och så fick folk gå förbi och spotta på dem och kasta sten och så där. Och det är ju inte så hemskt mycket mer än 300-500 år sedan som man gjorde så. Nu var det inte i Sverige, men det är ju ganska likt ändå. Och just att leva med den här pöbeln i hasen. Och man kan tänka stening. Hur långt borta var det egentligen? Hur mycket fel behövde man göra för att släpas iväg och bli stenad? Det nämns ju på ganska många ställen i evangelierna att de var rädda för det. Vad var det han hade gjort, Stefanos, för att förtjäna detta? Jo, han hade ju hållit en predikan. Och han hade en ganska grundlig genomgång. Det är ett helt kapitel i Apostlagärningarna. En genomgång av Gamla testamentet och vad Israels folk gjorde med sina profeter. Och genomgående är att de sa nej till alla profeter. Och han ger exempel på exempel. Och så säger han som knorr på det hela: och samma är det nu. Jesus har kommit. Den heliga ande har kommit. Men ni säger nej. Rättare sagt så säger han så här: styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden, ni som era fäder. finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade de som förutsåg att den rättfärdige skulle komma, och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar, men inte har hållit dem. Så han är ju rätt så tuff, Stefanos. Och kanske inte så konstigt att de blev uppretade. Men det Stefanos gör är ju att han pekar på någonting som behöver pekas på, även om det är obekvämt. Vi tar med det, för nu har jag en annan sak som jag vill säga. Det är nämligen så här att den här veckan på lediga stunder så har jag gått och målat och pulat lite, och då lyssnar jag alltid på musik i lurarna som jag har. Och så har jag fastnat lite i en gospelskiva. Och där är det en text där som liksom har etsat sig fast hos mig, och som jag har tänkt att ja, men det här måste jag säga någonting om på söndag. Jag vet inte riktigt hur det hänger ihop detta. Men den är så här i alla fall. Jag försöker översätta direkt här, för den är på engelska. Helige Ande, du är välkommen. Kom in. Ta din plats. Ta emot vår lovsång. Och lite senare, vi bekräftar din närvaro. Vi upplever din närvaro, Gud. Kom in. Slå dig ner. Vi förstår att du är här. Vi upplever, medger, erkänner, det är ett sånt där ord som är svårt att översätta till svenska. We acknowledge you. Vi bekräftar eller liksom. Kom in. Slå dig ner. Du är här. Och jag vet inte, i början på veckan när jag lyssnade till den här sången, så tänkte jag att det här är ju någonting som vi liksom behöver. Mot slutet av veckan så har det blivit lite kluvet. För när jag har funderat på de här sakerna med tjänandet och martyrskapet och så här, så undrar jag om det inte är så att vi tänker så lite för mycket. Att Gud ska komma in och slå sig ner och så har vi det gött. Att Gud är närvarande är ju något fantastiskt. Och får vi uppleva det och liksom känna den här gemenskapen med Gud som är helt orädd, så att vi kan säga till Gud, kom in, slå dig ner. Det är fantastiskt. Men är det hela grejen? Är vi som kristna, är vi konsumenter? Eller är vi producenter? Kanske kan man inte använda de begreppen riktigt bra. Men är vi satta? Är vårt uppdrag att konsumera Guds närvaro? Eller att producera Guds närvaro? Det kan man fundera på. Och det där är väldigt svåra begrepp i en tid som är postmodern, som det heter. Individualistisk, för att inte säga egoistisk. Hur säger man? Du skulle ju tjäna. Det vore gott för dig och för alla andra. Hur säger man det till en egoist? så att han förstår att det här är livet. Jag har inte riktigt frågorna eller svaren på de frågorna. Jag fortsätter att fundera. Det finns en rubrik i kyrkåret på annandag jul som är så här: Martyrerna. Och så handlar det om Stefanos och det handlar om ett par till. Och jag tänker att den rubriken är lite olycklig. Som om martyrerna handlar om 2-3 stycken som vi kan prata om. Borde det inte rubriken vara martyrskap? Att martyrerna, att vara martyr, det är för andra. Och det är inte många av oss som kommer att kvala in i den skalan som martyr. Och det kanske inte är tanken heller med det jag säger. Inte alls. Men när vi tänker i begrepp och termer som att tjäna, så kanske att vi inte skulle sätta rubriken tjänarna som att det är några andra. Jag tänker att martyrskap i ett land som vårt, det blir en icke-fråga. Därför att vi går väldigt sällan utanför våra egna bekvämlighetszoner. Och det behövs inte. För vi får tro som vi vill. Visst, det kan finnas strömningar och motstånd och så, men vi får. Jämför vi med andra länder så är det i alla fall väldigt fritt. Och vi tänker i alla fall att vi når ut till människor i samhället trots att vi stannar i det trygga och bekväma. När vi tänker hur ska vi nå ut, så gör vi det på ett sätt som är tryggt och bekvämt för oss själva. Ja, når vi ut, gör vi det på det viset. Det kan man fundera på. Efter gudstjänsten här så ska vi ha föreningsmöte i Ekumenia så småningom. Och då har jag jobbat lite med ett sån här värdegrundsdokument, målsättning och sånt som vi ska titta på idag. Och då är ju det första som skrivs i det här: Jesus Kristus är Herre. Vem är min Herre? Och vad är det att följa honom? Är det att konsumera så mycket som möjligt av honom? Eller är det att tjäna honom så mycket som möjligt? Han sa till alla: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Ja, vi behöver fundera på detta. Vad är det som gör att tjänandet inte är attraktivt? Att vi egentligen tycker att ja, det är ju rätt så jobbigt att tjäna. När det egentligen är där som livet finns. Jag tror att en annan sak som präglar vår tid väldigt tydligt, det är polarisering. Och det betyder kort och gott att vi delar upp oss i trygga grupper. Alla som tycker ja samlas i en grupp här. Och alla som tycker nej samlas i en grupp här. Och vi pratar inte med varandra. Och alla som vi pratar med tycker samma som jag. Alltså tror jag att alla tycker som jag. Det är det som är polarisering. Och väldigt mycket av den debatt och det informationsflöde som finns idag, det förs på nätet. Till exempel på Facebook eller Twitter eller vad det nu kan vara. Och då är det ju så här att om jag är med i gruppen vi som tycker att det ska vara så här, då får jag ju bara vara med i den här gruppen om jag tycker så här. För om jag tycker så här, då blir jag uteslängd ur den gruppen om jag håller på och säger det här. Så funkar det. Vilket ju betyder fortfarande igen att alla som är med i den här gruppen, de tänker att jo, men alla människor säger ju att det är så här. Eftersom jag är med i den här gruppen. Och det gäller politik och det gäller miljö och det gäller många stora frågor. Och så är vi polariserade. Alltså vi inbillar oss att det inte finns något annat än det vi tänker. Och då tänker jag så här. Polariseringen, den stänger in oss i grupper där det är ofarligt att säga vad man tycker och tror. Och man kan tänka, finns det en polarisering mellan kyrka och samhälle? Ja, det gör det. Och i kyrkan så tror ju alla som vi. Tror vi i alla fall. Och i samhället så tror alla som dem. Eller hur blev det? Alla tycker som jag, för ingen får säga något annat. Och ingen säger något annat i min lilla grupp. Och då tänker jag att då är det väldigt tryggt och säga saker i sin grupp. För det är ingen som kommer höra vad du säger om de inte är med i den gruppen. Det är ingen som kommer höra att du säger här vid kaffebordet att ja, men jag tror på Jesus och jag min sann tycker att det här är viktigt. Du är helt trygg här. Du behöver inte ha mycket till martyr för det. Hur ser våran bubbla ut? Det kan vi fundera på. Vem når vi? Det är en viktig fråga. Och vem kan ta sig in i vår bubbla? Det är en livsavgörande fråga för oss. Men vad är det då som är attraktivt i tjänandet? I svagheten? Och vi pratar här vid vårat bord lite. Kom fram till en del saker. Men jag tänker att i grunden så är det nog så här att det är så vi segrar. Vad hjälper det om du vinner hela världen men förlorar ditt liv, säger Jesus. Där blir det väldigt tydligt. Om jag lyckas renovera hela huset så att det är färdigt, vilket ju inte kommer att hända i och för sig. Vad hjälper det? Om jag inte har gjort en enda människa glad och inte fått tillbaka någonting från någon utan jag sitter i mitt fina hus, vad hjälper det? Det är så vi segrar, genom att tjäna. Det är så Jesus segrar, genom att tjäna. Och han besegrar djävulen, ondskan, döden, hela fadrullan genom att tjäna. Hur då? vi ska snart runda av det här. Jag har gjort två saker två gånger här. Därför, mina kära, står det i Filipperbrevet 2. Ni som alltid varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Till det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning... Nej, men nu blir det fel. Jag har klippt och klistrat någonting galet här. Då läser jag den andra snutten som jag trodde att jag skulle hoppa över. Det här är nog Filipperbrevet 2:12. Att jag slår upp det på riktigt här. Gå till källorna. Filipperbrevet 2:12. Det var ju spännande här för er. Jo, vi ska börja lite tidigare. Nu läser jag då från Filipperbrevet 2. Tänk inte bara på ert bästa, ut eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Därför, mina kära, ni som alltid varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Till det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor på himlen när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag. Mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspilld. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro som ett offer till Gud, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt ska ni vara glada och glädjas med mig. Ja, där kom det igen. Seger genom tjänande. Och jag vet inte riktigt hur vi ska komma ifrån det här att vi nog tänker, vi är präglade av vår tid och vårt mänskliga, att egentligen så ska vi skaffa oss mer grejer och mer tid och grejer för oss själva. Men om vi tjänar lite så är det bra. Men det är tvärtom. Om vi ger oss själva i tjänst för Gud, så kommer vi få allt andra också, säger Jesus. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra också. Vi ber. Tack Gud att vi får fundera på detta. Hur vi kan vara dina tjänare. Vad det innebär. Vad det innebär att tänka tvärtom, eller vad det innebär att missa hela tanken med tjänandet. Herre, hjälp oss att det inte blir en, att vi tänker att tjäna är en plåga, utan att vi tänker att tjäna är seger. Herre, vi vet också att när vi gör det,